Hallå, hallå och välkommen till ännu ett avsnitt av mobilitetspodden av IUS Innovation. Podden där vi försöker göra ämnet mobilitet enkelt och lättillgängligt för alla. Står här som vanligt på Lindholmen i Göteborg i studion tillsammans med Anna Wadström. Hallå, hallå.
Hallå.
Jag är Patrik Westrius som vanligt.
Det är du har inte förändrats den här veckan.
Inte denna veckan heller.
Nej.
Men lika kul som vanligt att stå här med dig.
Detsamma.
Och med oss på länk från Stockholm idag har vi en gäst. Marcus, hallå, hallå.
Hallå, hallå. Tack så mycket för att jag får komma hit.
Kul att ha dig här.
Otroligt roligt att ha dig här, Marcus.
På tal om ämnet lättillgängligt, så det är en utmaning idag. Nej, det kanske blir jättelättillgängligt. Jag vet inte,
men vi ska försöka göra det lättillgängligt, ett ganska svårt ämne då.
Vi har hög tekniknivå, men vi ska göra vårt yttersta för att göra det förståeligt idag.
Jag hoppas att Marcus ska hjälpa oss här.
Ni får ställa frågorna så ska jag försöka vara så pedagogisk jag kan.
Magiskt.
Innan vi fördjupar oss i dagens ämnen så tänkte vi, Marcus, att du ska få berätta lite kort om vem du är och gärna lite om du har gjort någon mobilitetsresa de senaste åren, förändrat dina mobilitetsvanor.
Ja, jag heter alltså Marcus Weiland och jag är vice vd på konsultbolaget Savantic. Så Savantic är ett AI-konsultbolag. Vi är 20 stycken konsulter och jobbar ganska nära akademin på så sätt att alla våra konsulter har en PhD då. Men vi jobbar med AI och även en del med fysikmodellering och sånt inom flera sektorer. Men det får vi säkert tillfälle att komma tillbaka till. Och ska jag säga någonting om min egen mobilitetsresa? Jag har ju egentligen kollektivtrafiken att tacka för allt i mitt liv. Jag har inget körkort. Jag bor i en förort utanför Stockholm, så det är lite lättare än om man bor på landet. Min fru har inte körkort heller. Vi har två barn. Så nu är ju den äldsta 6 år då och börjar ju ha en del aktiviteter. Så att det börjar ju bli lite svårare att läsa allting kollektivt. Då. Men det är ju till och med så faktiskt att jag träffade min fru på tunnelbanan.
Nej,
jag började prata med henne och nu är vi gifta och två barn. Liksom. Det har jag inte ångrat.
Det är nästan mer som man vill prata om den här romantiska historien.
Ja, verkligen. Shit. Vilken öppning, Marcus.
Ja. Ja, men hon är från Japan så att hon pratade japanska med en kollega. Hon undervisade på medborgarskolan. Och så hörde jag det och så tänkte jag, men jag måste ju fräscha upp min japanska så jag kan prata lite med henne. Och det, på den vägen är det.
Shit, vad roligt.
Kul. Men vilken utmaning då, som du säger. Nu börjar kidsen komma upp i någon ålder, mycket aktiviteter och som du säger, ni har inga körkort. Hur tror ni kommer lösa det här pusslet framöver?
Jag tror ju kanske att det kommer att bli ett körkort så småningom. Jag är inte jättesugen på det. Jag har aldrig tyckt att det varit liksom roligt med bilar och så. Men det blir väl säkert så. Det blir lite taskigt om man ska alltid vara beroende av kompisars föräldrar och sådär. Men vi får se hur det blir. Eller så blir det taxi liksom en gång i veckan. Men det kanske blir lite dyrt till slut.
Jag vet inte. Ja, eller så ja, räkna på det. Ska inte sälja ut taxispåret. Kanske ett klockrenspår för er.
Nej, men det kan ju vara så att det blir bättre. Just nu så åker jag kanske en gång varannan månad taxi. Liksom, och då är det ju väldigt mycket billigare än att ha bil.
Mm. Ja, absolut.
Gud vad spännande. Mm. Marcus, det här får vi ju följa hur det går för er. Men riktigt kul. Bra start.
Kul. Och du jobbar ju då som bekant, som du nämner, på Savantic. Du nämnde lite kort om vad ni gör. Men du får jättegärna utveckla Savantics bakgrund och hur ni har hamnat där ni är idag.
Savantic är ett lite annorlunda AI-bolag. Om man tittar på de flesta AI-bolag så är de startade någon gång de senaste 3-4 åren. Sådär. Så det är väldigt mycket startups, även de som är lite större. Eller så är det stora konsultbolag som kanske har ett AI-ben som de har dragit igång. Då. Men vi håller på ända sedan 1999. Vi började med en professor på Stockholms universitet som tyckte att det var synd att alla hans doktorander när de kom ut i näringslivet började jobba med någonting helt annat än det de hade pluggat. Och då ville han samla den här kunskapen och göra så att näringslivet skulle kunna få nytta av den. Då. Så att från början så var det en del fysikmodellering och han är professor i materialfysik. Då. Så att det började väl på den vägen. Men sen ganska tidigt så jobbade vi mycket med bildanalys. Och traditionell bildanalys använder inte AI. Men det stora genombrottet för AI kom liksom först inom bildanalysområdet. Och därför var det väldigt naturligt för oss att börja använda det. Då. Och så ganska snabbt därifrån så kunde vi börja använda det inom andra områden också.
Får jag bara, Marcus, för att förtydliga då, bildanalys. Vad innebär det?
Ja, bildanalys, det är alltså att man har en bild eller en video eller någonting sånt som man vill att en dator ska kunna förstå på något sätt. Så att det mest primitiva, det är ju att kanske leta efter en linje i en bild till exempel, eller försöka hitta en, någon, ja, var i horisonten i ett flygfoto eller liksom i, ja, vad en drönare ser till exempel, för att kunna navigera och sådär. Men, och bland de tidigare kommersiella tillämpningarna var ju att man kunde läsa texten på paket. Så PostNord var ju bland de första i Sverige att kunna läsa adresserna och sortera paketen då. I alla fall postnumren var väl det första de kunde läsa.
Snyggt. Bra förtydligande. Jag tror att vi kommer få göra lite sådana förtydliganden under avsnittet. För att det ska bli enkelt för alla att förstå.
Men hur tog man sen då klivet från det här tidiga skeendet till att komma in mer på kollektivtrafik som vi vet att ni jobbar väldigt mycket med?
Ja, det har väl varit en successiv process, men jag var ju tidigare strategichef på Samtrafiken och jobbade där ganska länge. Så att visserligen hade Savantec gjort en del projekt innan jag kom in, men det har ju blivit ännu mer nu sedan jag kom in och tog med mig mycket av mitt kontaktnät och sådär. Och kollektivtrafikbranschen ligger ganska långt efter, både vad det gäller att jobba datadrivet men framförallt vad det gäller att tillämpa AI då. Så att då har det blivit naturligt. Vi har gjort jättemånga roliga och spännande projekt inom det området, men jag kan nämna lite vad vi har för fler branscher som vi jobbar mot. Vi jobbar ganska mycket mot industrin, alltså gasindustri, stålindustri, kärnkraft. Vi jobbar med optimering av elnät nu till exempel. Använder AI inom det.
Det är en också väldigt aktuell fråga får man ju säga.
Ja, men verkligen. Det finns ju hur mycket som helst att göra och det behöver ju bli. Det förändras ju väldigt mycket i elnätet nu eftersom produktionen blir mycket mer småskalig och på många olika ställen. Och dessutom så blir ju uttaget då med elbilar och så på ett helt annat sätt också framöver. Mm. Så att, och industrin som elektrifieras, till exempel stålindustrin då, som vi också är inne i och jobbar med. Så att det kommer ju ställa extrema krav och då blir det inte längre möjligt för en människa liksom att sitta och skruva på en ratt för att styra spänningen och frekvensen i nätet, utan då måste det styras lokalt med AI.
Mm. Om vi cirkulerar tillbaka lite till det här med datadriven kollektivtrafik, för det är ju faktiskt någonting som vi hör mer och mer. Men vad menar man egentligen med att det är datadrivet? Alltså vad kommer det göra med kollektivtrafiken? Du säger att vi ligger långt efter. Vad lägger du i det?
Ja, men datadrivet då, för det första vad jag anser att det betyder eller vad jag menar när jag säger datadrivet, så motsatsen till att vara datadriven, det är på något sätt att utgå ifrån erfarenhet och utgå ifrån vad man har för magkänsla liksom. Och det är ju trots allt så vi fattar de flesta beslut. Sen ofta så använder man ju kanske, om man ska till en ledningsgrupp, då har man bestämt sig för vad man vill och sen eventuellt så letar man lite grann efter data som stödjer det man redan har bestämt sig för. Då. Och det är ju inte datadrivet, utan datadrivet är när man låter data, när man är verkligen nyfiken på data och låter data bestämma. Så att då skulle man ju snarare ha den inställningen då att jag vet inte vad jag tycker i den här frågan. Låt oss samla på oss ordentligt med data, låt oss titta på det och försöka komma fram till en slutsats utifrån det och sen presenterar man det. Så att den här nyfikenheten och ödmjukheten inför data är väldigt viktig. Det är inte som politikerna som liksom letar i statistiken, vad är det som stödjer min tes? Och så tar de upp det.
Men grunden för det här är ju, låter det ju som att det är väldigt mycket datainsamling, att det, big data är ju ett sånt keyword som kommer upp i mitt huvud nu. Hur är tillgången på data egentligen? Jag satt igår senast i ett möte när jag pratade med en mobilitetsleverantör inom stadscyklar som, ja, de vill ha tag på data, men då finns det ju så här lagstiftningar som GDPR och personskydd och sådär som sätter lite käppar i hjulet för datainsamling. Hur får man bra datatillgång?
Men datatillgången är ju ganska hyfsad ändå skulle jag säga inom kollektivtrafikbranschen. Det är många som har investerat i att ha system. Vi har ju faktiskt ganska bra öppna data också. Om man tittar på det offentliga Sverige så ligger kollektivtrafikbranschen väldigt långt fram med trafiklabb och liksom alla API:er och så som är tillgängliga. Det ser inte riktigt likadant ut överallt. Så att jag tycker datatillgången är ändå hyfsad. Sen är det ju ofta så att det här är silos inom olika organisationer. Man har en massa olika system som kanske har olika definitioner på samma data och det är svårt att samköra de här olika systemen. Och så finns det ju en stor rädsla just kopplat till GDPR. Ibland är den berättigad och ibland är den lite överdrivet nervöst då, där man inte vågar riktigt titta på sina data. Men för att komma tillbaka till det här med liksom datadrivet i kollektivtrafiken, det betyder ju en väldig massa olika saker naturligtvis, men en sak är ju att när vi gör en tidtabell, om man bara tar det, liksom, hur gör vi idag? Jo, men vi sätter en ny tidtabell en gång per år. Vi gör ju lite små justeringar såklart och sådär, och det finns en sommartidtabell och en vintertidtabell, men vi gör den stora förändringen gör vi liksom en gång per år. Då har vi en planeringsprocess. Vi kanske i bästa fall lyssnar lite grann på vad kundtjänst har fått in för synpunkter och sådär. Kanske titta lite på vad vi har för data från biljettsystemen. Det är långt från säkert att vi gör det här, men fler och fler börjar göra det. Och sen så gör vi liksom några små justeringar. Och ett citat här från en person som gick den här datadriven kollektivtrafik, jag kommer inte nämna några namn, men var ju att vi sätter en pengapåse i trafik. Det är så vi gör. Liksom, vi har en budget, nu ska den ut i trafik. Och det är ju inte särskilt datadrivet, utan det man skulle vilja är ju att utgå ifrån vad har de här personerna inom våran region till exempel för mobilitetsbehov, och inte bara de som reser med kollektivtrafiken. För tittar vi på datat som vi får från våra biljettsystem så ser vi ju bara de som redan är i systemet. Utan jag skulle ju hellre vilja att man gick till Telia och pratade med dem, med Crowd Insights där, eller med någon annan teleoperatör, och liksom titta hur rör sig alla mobiltelefoner i den här regionen. Mm. Både de som befinner sig i en bil och de som befinner sig på en buss. Och sen utgår vi från det och så planerar vi om hela kollektivtrafiken, liksom hela utbudet. Och jag tror att man skulle kunna vinna otroligt mycket resenärer på att göra på det sättet då.
Ja, precis, båda. För det är viktigt det du är inne på där. För man når ju då den datan. Man får in data från de som redan är kunder. Viktigt det du säger där. För det man vill göra är ju att nå de som inte är kunder idag. Och hur kan man attrahera dem? Och vad har de för behov? Jätteviktigt. Så frågan som man ställer sig då. Vad har kollektivtrafiken för data idag? Och vad behöver de för data? Och hur ska man liksom matcha det för att då kunna göra mer datadriven kollektivtrafik?
Jag tycker en av de största diskrepanserna är just det att vi inte har varit tillräckligt nyfikna på data som kommer utifrån. Jag brukar köra en så här första fråga när jag kommer till ledningsgrupper, oavsett vad det är för bransch. Och ofta så kanske de har en uppfattning om att de är ganska datadrivna. Och då brukar jag fråga dem lite grann hur de ser på data. Och då finns det några olika nivåer som ganska snabbt kan man ställa en diagnos. Liksom, hur långt de har kommit i det här tänket. Och den första nivån det är ju att säga så här, men vi är inte så beroende av data i våran bransch eller på vårt företag. Utan det är väldigt mycket erfarenhet. Och det går liksom inte att fånga de här sakerna som vi gör i data. Och så där. Då vet man att då är de väldigt analoga och väldigt långt ner på den här skalan.
Tänker du då, I call bullshit? När du hör det. Jag tror att...
Nej, men jag tror inte det är sant. Alltså det är väldigt få som det skulle kunna vara sant för. Det är ju om man har ett jätte... Alltså, kanske om du är psykolog och du jobbar helt och hållet med människor och du har ingen möjlighet att liksom registrera in en massa data och lägga i databaser av olika anledningar. Är du i en sån bransch då kanske jag kan köpa det, men det är ju väldigt sällan sant det där. Liksom. Utan det, men det är ganska få som är där idag. Då. Sen så kommer ju liksom nästa steg, det är att man... Men vi är väldigt måna om vårt data. Vi jobbar med att höja kvaliteten på det. Vi har skaffat en data lake och vi har liksom samlat ihop vårt data, gjort det vackert. Vi jobbar med våra dataflöden och sådär. Så att vi ser det som en strategisk resurs. Det skulle nog de flesta ledningsgrupper ändå säga idag. Sen har man kommit olika långt, men det är på något sätt nästa nivå. Och sen nivån därefter, då har man blivit lite ännu mer kär i det här. Och då känner man så här... Vi har så bra data så vi vill ju att andra ska kunna ta del av det här. Så vi har en strategi för öppna data och vi vill ha ett datalab och alla andra kommer att kunna skapa fantastiska innovationer på vårt data. Och dit har ju ganska många också på något sätt tagit sig. Men så finns det en nivå till och det är när man börjar titta utanför den egna organisationen och branschen. Där man ser att det finns så himla mycket data där ute som vi skulle ha nytta av. Så vi borde ha kontakt med lantmäteriet eller med teleoperatörerna eller med vad det nu är för någonting. Så att vi ska vårda de här relationerna och vara en del av ett ekosystem, en aktiv part i ett dataekosystem. Och dit är det faktiskt inte så många som har kommit. Utan man är fortfarande ganska liksom fokuserad på sig själv.
Men det ser du ändå som någon typ av målbild då för att jobba. Verkligen kan jag säga att man jobbar datadrivet.
Jag tror det är jätteviktigt och inom kollektivtrafiken ett första steg är ju att dela data på riktigt med sina operatörer. Det är ju väldigt mycket så idag att man kanske Eller är man en operatör då, att man faktiskt vill dela data tillbaka till, till trafikhuvudmannen och så vidare. Så, att, så det, det finns ju en... det finns mycket silos. Det finns mycket silos inom organisationerna och det finns mycket silos mellan organisationerna som gör att det blir svårt att, att få ut maximal nytta av det här datat.
Men varför är man rädd för att dela data? Eller vad kan det innebära att dela data? Alltså är rädslan, kommer det från att man inte, alltså okunskap, eller kommer det från riktiga, alltså baserade att släpper vi den här datan så kommer det här hända oss? Baserar man det på riktig kunskap?
Oftast så handlar det om okunskap skulle jag säga, och onödig rädsla, och man kanske tänker sig, men vad kan andra ha för nytta av mitt data? Eller vad, jag vet ju, vi blev utskällda när vi var på Samtrafiken och hade delat data första gången till Google. Då hade vi bara delat hållplatserna, alla hållplatsers koordinater i Sverige. Mm. Så var vi på en konferens i Norge och presenterade det här, och vi tänkte liksom, no big deal, det är väl klart att de ska in på kartan då. Men då blev vi utskällda av en hel delegation där från en av trafikhuvudmännen. Jag behöver inte nämna några namn, de är jättedrivande i öppna data idag, så att det är väl glömt och förlåtet. Men de tyckte det var väldigt upprörande, och anledningen var ju liksom att tänk om det blir fel, tänk om Google använder de här koordinaterna på fel sätt eller har fått tag i gammalt data, inte uppdaterar, och så går folk till en hållplats som inte finns och sådär. Och det tankesättet finns fortfarande i många andra branscher. Så där har vi kommit en bit inom kollektivtrafikbranschen tycker jag. Att vi inte är så rädda för det.
Så om vi nu skulle försöka oss på en liten summering kring vad vi menar med datadriven kollektivtrafik. Det handlar i grund och botten någonstans att en datadriven optimering egentligen, och få egentligen bort de här godtyckliga mänskliga magkänslebesluten från kollektivtrafiken och faktiskt basera besluten på riktig data. Och på så sätt då få ut det optimala utfallet. Då. Är det en bra tolkning?
Ja, men det är en bra sammanfattning. Så jag ser det som ett steg i utvecklingen, och att bli datadriven i att man liksom tittar på data innan man fattar beslut och att man är nyfiken på data och så där, det är ju på något sätt det är en dimension av det här. Men en annan grej som det möjliggör, det är ju att ha automatiskt beslutsfattande av olika slag. Så att om man tänker sig till exempel en trafikledning idag, så den har ju kontakt med bussarna och så pratar de med de olika förarna om det behövs och liksom kan dela information och sånt där. Men det där borde ju kunna gå att sköta automatiskt. Om man tittar på Uber eller taxibolag och så är det ju ingen som sitter och talar om för varje taxi. Liksom, du ska åka hit, nu ringer trafikledningen här och säger att du kan inte du vänta kvar lite på Arlanda, för jag tror det kommer att komma lite resenärer där. Och så. Utan man har ju byggt en algoritm som klarar av att sköta det här systemet. Och den potentialen är väldigt stor. Man kan ju ta det här med dynamisk prissättning. Som när SJ införde dynamiska priser så fick man högre beläggning och högre snittpris. Och förmodligen nöjdare kunder också. Så att för att det blev lättare att få tag i en biljett och man, om man var ute i god tid så kunde man få bättre pris och sådär. Så och det är ju ett exempel där så här, det finns ju ingen människa som sitter och styr priset på varje enskild biljett. Det finns säkert fortfarande vissa företag som gör så då, att man tittar på så här, hur ser bokningsläget ut, ja men då sätter vi priset här idag, men där har man ju gått över till att bli datadriven, och nästa steg i den här resan liksom, från att man använder data, det är ju att börja använda AI för att tolka data, och då öppnar det upp sig en hel värld av möjligheter.
Vad spännande, in på nästa tema då kanske.
Ja, men det känns
AI?
Så. Ja.
Vad är nu AI, Marcus?
Alltså min uppfattning, jag bara flikar in snabbt. Min uppfattning, alltså AI är en artificiell intelligens. Då tänker jag att det ska vara något helt självtänkande. Vi är inte riktigt där än, eller?
Nej, det är lite svårt med AI för att det är ett ganska gammalt uttryck. Det kom på 50-talet. Och det har ju hänt väldigt mycket sedan dess inom det här området. Så att... Och definitionen, om man pratar så här med gemene man om artificiell intelligens, då ökar ju hela tiden kraven för att man ska kunna liksom kalla det för intelligens. Så hade man pratat med någon på liksom 1500-talet om så här, det finns en maskin här som kan spela schack och som kan spöa dig i schack, då hade de ju tyckt att den var extremt intelligent, för att det var ju ett intellektuellt spel. Liksom. Om du klarar av att spela schack så var du intelligent. Mm. Och när genombrottet kom, när IBMs Deep Blue besegrade Garry Kasparov i schack, så var ju det, då såg man det som ett genombrott för AI. Mm. Samtidigt är det många idag som tittar tillbaka på det där och tycker att nej men vadå, det där var väl inte AI, det var ju bara liksom en massa brute force, liksom massvis av beräkningskraft som användes för att räkna fram många drag framåt, liksom mer drag än vad en människa kan göra. Så att den här, det flyttar ju sig hela tiden, den här definitionen. När jag pratar om AI så pratar jag om maskininlärning. Maskininlärning är egentligen system som lär sig ifrån data. Så att du visar det här systemet exempel. Du har inte programmerat in reglerna. Så att säg att du ska göra en smart ugn då, till exempel, som säger till nu är brödet färdiggräddat. Då skulle ju ett traditionellt programmeringssätt att lösa det problemet skulle ju vara att man liksom ställde in en timer och sen så efter att det har gått 30 minuter så piper timern och då får du ta ut brödet. Oavsett hur brödet ser ut liksom. Medan en AI-approach till det här, det skulle vara att sätta en kamera i ugnen som tittar på brödet. Och sen så visar du upp för den här AI:n. Här har vi 1000 exempel på brända bullar. Här har vi 1000 exempel på undergräddade bullar. Och här har vi 1000 exempel på perfekt gräddade bullar. Säg till när de är perfekt gräddade. Mm. Så det är en helt annan approach till det här jämfört med traditionell programmering. Och det för mig är AI, när man utgår ifrån data på det sättet och tränar ett system.
Bra förtydligande och målande exempel. Men om vi då tar AI och mobilitet, vad kan det innebära då?
Det finns ju otroligt mycket potential, men om vi börjar med det här med kameror då, så att vi har jobbat tillsammans med trafikförvaltningen i Stockholm och tagit fram spårbeträdande larm. Så att, och det här började vi med för väldigt länge sedan. Man tittade på att göra röda linjen självkörande då. Nu blev det inte så, men det var liksom planerna. Och då var man orolig för det här. Liksom, vad händer om det är någon som är nere i spårområdet och så? Så då fick vi ett uppdrag på Savantik att undersöka det här. Och då satte vi ut en väldigt massa olika typer av sensorer. Dels så var det kameror som vi satte upp såklart, men vi hade ultraljudsensorer och radar och you name it. Liksom. Det var en hel rigg av olika typer av sensorer som vi satte upp på de här stationerna. Och sen så började vi försöka och se, då, kan vi upptäcka om någon går ner i spårområdet? Bland annat så stod vi med sådana här testdockor som man har, krockdockor ungefär, och kastade ner på spåret för att samla in en massa data. Så här ser det ut om någon ramlar ner och så. Vi hyrde in en snöslunga som sköt ut snö över en station för att se hur reagerar sensorerna på snö. Vi hyrde till och med in en fågel från Skansen som kunde liksom flyga upp och ner på spåret för att man skulle kunna se, liksom, kunna skilja en fågel från en människa och sådär.
Alltså, ja, han har gjort mycket konstiga grejer inom mobilitet.
Men det här tar priset.
Fåglar från Skansen har vi inte gjort än. Men...
Nej.
Ja, men det där är nog bland det lustigare och märkligare som vi har gjort just för datainsamling. Då. Men då i alla fall så var det här en lång resa och man kunde se att ja, men det finns fungerande lösningar och det går att lösa med bara kameror. Och sen för något år sedan ungefär så blev det klart, då har vi hjälpt SL hela vägen liksom, fram till att göra en upphandling av sådana här smarta kameror som nu monteras upp, jag tror det är på 60 stationer eller någonting sånt.
Och
de här kamerorna då, de kan se liksom ifall att en person ramlar ner i spårområdet eller hoppar. Och de tittar nu även på att försöka detektera om det är någon som är på väg och kanske tänker hoppa. Mm. Och det här kan ju rädda liv, det är ju fantastisk teknologi. Mm. Och det här är ju tack vare att en AI kan tolka en bild.
Ja, otroligt.
Men finns det någonting mer, några andra exempel kring själva mobiliteten, alltså resan som, där AI kan vara behjälpligt?
Ja, ett annat exempel som vi har jobbat med, det handlar om att tolka kundsynpunkter. Alltså kunder som lämnar in synpunkter i fritext, det kan vara ganska svårt att tolka. Man vill att de ska kunna uttrycka sig fritt då. Men där kan man behöva AI för att tolka det här. Man kan få in väldigt många synpunkter och sådär. Och exempel kan ju vara att en person kanske skriver det är kallt på bussen och någon annan skriver jag måste ha jacka på bussen, det är därför jag är missnöjd. Och då kan AI förstå att det här betyder samma sak, de här två meningarna betyder samma sak, för att den har en hög naturlig språkförståelse då. Det finns sådana modeller som kan förstå språk. Och ett annat exempel är optimering. Vi har jobbat med optimering i Finland då, av färdtjänst. Mm. Och det är just att då vill man ju kunna förutspå lite grann vad är resebehovet, hur kommer det se ut, liksom hur många kommer att beställa. Man vill veta hur lång tid det kommer faktiskt att ta att åka för den här färdtjänstbussen. Och sen är det ett väldigt komplicerat optimeringsproblem där, eftersom vissa kan inte åka vissa färdtjänstfordon. Vissa kan åka tillsammans, andra kan inte göra det. För en del så spelar det ingen roll när de kommer fram, för att de ska åka någon gång under dagen så vill jag åka ut och handla. Medan andra kanske har ett läkarbesök som är inplanerat, som kommer om 10 minuter för sent, så är det en meningslös resa och sådär. Och där kan AI hjälpa till då att lösa den här typen av optimeringsproblem.
Spännande.
Alltså det är ju då beställningstransport också, kan ju det hjälpa till med.
Ja, det här var särskilt kollektivtrafik då, eller liksom, färdtjänst, just framförallt det. I Finland.
Men om vi backar bandet bara till generell reflektion då kring AI, är ju ett allmänt perspektiv. Det här självtänkande, intelligenta hjärnan då, AI-hjärnan, den har vi helt enkelt inte ännu. Men är det en ouppnåelig utopi, eller är det någonting du tror vi kommer se?
Jag är ju jättenyfiken och har såklart en åsikt, men det finns ju de som är liksom mycket vassare än mig, och de gör en sån här survey med jämna mellanrum med de främsta AI-forskarna i världen, där de frågar dem: vad tror ni om när vi kommer att ha artificiell generell intelligens då? Man brukar dela in det i liksom smal eller bred intelligens, eller narrow and broad. Och vi har ju smal intelligens idag. Vi kan ju få en schackdator som är bättre än en människa, eller brädspelet Go till exempel, som besegrar världsmästaren. Och så det är ett smalt problem som är väldefinierat. Vi kan optimera energiförbrukningen i ett datacenter bättre än vad en människa kan göra. Och det finns många sådana här små problem. Men en människa kan ju liksom gå från att optimera datacenter till att läsa en saga för sina barn, till att plocka ur diskmaskinen, till att alltså göra hur många olika saker som helst. Och det har vi ju ingenting som är ens i närheten av idag då. Men forskarna, de brukar, när de får den här frågan, när kommer det hända? Så nästan alla säger att det kommer att hända inom 100 år. Det finns då de forskare som säger att det här kommer aldrig kunna hända. De är väldigt få. Det skulle tro att det är mindre än 1%. Och var är snittet då? Jag vet inte riktigt. Någonstans 35, 40, 50 år kanske. Svårt att säga liksom. Men det finns ju de som är superoptimistiska också. Som Kurzweil på Google, som tror att det här kommer att hända liksom under hans livstid. Han är väl redan typ 70-80 bast, någonting sånt där. Och han räknar väl med att det händer inom några år liksom.
Ja. Du får hålla ut lite då, PV.
Ja, lite. Ja, men det finns väl också, alltså det är väldigt spännande tycker jag personligen, men samtidigt finns ju lite, man har ju sett Terminator-filmerna när man var liten, och vad som händer när Skynet går loss.
Det tror jag att vi ska vara så jätteoroliga.
Vad skönt, det lugnar.
Vi får hoppas att AI i alla fall löser mycket av mobilitetsutmaningarna framöver.
Exakt.
Sen har vi ju ytterligare ett ben inom, om vi pratar datadrivet och datafokus här kring mobilitet, och vi har många gånger pratat om simulering när vi jobbar, och simulering hör man titt som tätt att man kan på olika sätt simulera mobilitet, och att det skulle då kunna vara ett kostnadseffektivt sätt att jobba med mobilitet.
Och planera.
Precis. Hur arbetar ni kring simulering idag?
Och hur skulle du beskriva simulering? Ja. Kanske börja där.
Simulering är ju egentligen, man har en modell av verkligheten, någonting, alltså en simulator helt enkelt, en modell som man kan prova olika saker i. Man kan till exempel köra det massvis av gånger, och så ser man hur mycket varierar de här olika utfallen. Det är ett sätt att göra det. Ett annat sätt att använda en simulator i och testa olika saker i den. Att om jag gör så här, vad blir utfallet då? Och för att ta ett mer konkret exempel, så vi har byggt simulatorer inom stålindustrin då, till exempel, där man valsar stål. Och då sitter en operatör och så har den 2 stycken joystickar, en i varje hand, och så sitter man och kör det här stålvalsningsverket då, med väldigt stora stålämnen som är över 1000 grader varma, och så ska de bankas på olika sätt och vändas och vridas och så där, för att stålet ska bli så bra som möjligt. Och då, varför vill man ha en simulator där? Jo, men det finns flera olika skäl. Ett skäl är att det kostar väldigt mycket att göra ett fel. Så att gör ett misstag så kanske det kostar 1 miljon kronor, eftersom det är så dyrt det här stålmaterialet. Så att det är svårt att träna upp en ny operatör. Ja, då kan man ju använda simulatorn för det. Om man bygger en simulator som är tillräckligt nära verkligheten, då kan någon sitta i simulatorn och liksom köra den. Men sen så kan det också vara sådana här saker som valsningsserier till exempel. Vilken ordning ska vi valsa och hur ska vi göra? Vad ger den högsta kvaliteten på stålet? Det är svårt att testa eftersom stålet är så dyrt och den här processen tar tid och kostar väldigt mycket pengar. Och så, där. Så då kan man prova i simulatorn. Liksom. Vi kör 100 olika varianter på valsningsserier här 100 gånger var. Och så tittar vi på vad säger simulatorn om vilket utfall det blir i kvaliteten. Så att det är ju också ett sånt scenario man kan göra. Då. Man kan titta på känslighet. Liksom. Hur ofta, om vi tar ett mer så här, mobilitetsexempel. Liksom. Hur ofta kommer det bli att man inte kommer med sin buss på morgonen? Det beror ju på massa olika faktorer, liksom på väder och om det råkar vara trafikstockning eller inte och hur många som valde att åka just den dagen av olika skäl. Då, sådär. Och då kanske man kan köra sin simulator och så ser man att ja, men med det här trafikupplägget som vi har nu så är det 10% risk att några, i snitt 7 personer, inte hinner med bussen på den här hållplatsen eller inte kommer med bussen då, en sån här dag. Och sådär. Så jag tror det finns jättemycket potential i just planering och scenarioanalys. Man kan titta på de här, liksom, vad händer med pandemi i olika pandemiscenarier med våra intäkter och så. Så det är väl exempel på vad en simulator är och vad den gör.
Men om man just tänker i mobilitetssammanhang då, om man ska beakta alla olika parametrar som påverkar varför du missar en buss imorgon. Det känns som det kan vara oändligt många. Det kan vara väder, det kan vara barn som blir sjuka, det kan vara operatörer som kommer sent. Jag vet, det känns som att antalet parametrar kan ju bli otroligt många. Hur landar man i någonting som ändå är representativt men hanterbart?
Ja, där är det ju återigen då att vara datadriven. Så att det används ju simulering idag förresten. Alltså jag har tittat till exempel på de verktygen som man har på SL när man planerar trafik och så. Så att, men att bygga en simulator är ju alltid någon slags förenkling av verkligheten. Så att man väljer att ta bort en massa olika parametrar och sånt för att säga, men vad är det absolut viktigaste? Och hur många ålderskategorier måste vi dela in våra liksom resenärer i för att vi ska kunna förstå dem och så vidare. Men skillnaden på att ha en simulator och att ha en datadriven simulator, det är ju att man jämför utfallet med verkligheten. Så att om simulatorn säger liksom att det ska bli trafikstockning så här ofta, och så kan vi gå ut och titta hur ofta har det blivit trafikstockning. Om simulatorn då gör en ganska korrekt förutsägelse, ja, då är simulatorn bra, annars behöver vi göra någonting mer än. Och genom att titta på massa olika sådana liksom verkliga fall och lära oss och hela tiden liksom mata tillbaka information till den här simulatorn, så kan vi få den att bli bättre och bättre. Och det är där som AI är så himla fantastiskt, för att AI funkar ju exakt så. Liksom. Mm. Du matar in träningsexempel i AI och säger att det handlar om att förutspå trafikflöden till exempel. Ja, då matar du ju in trafikflöden. Mm. Och du kanske matar in vädret och du matar in några andra saker. Och sen kan du se vad gör den för förutsägelser, och sen jämför det med verkligheten, och sen om du känner att okej, nu börjar den avvika för mycket, då har det hänt någonting nytt, det har blivit nya beteenden på resenärerna, då tränar vi om den med nytt data och så upptäcker den nya faktorer och hur det fungerar. Så att det är ju verkligen en nyckelteknologi för att lyckas med simulering.
När vi ändå pratar om simulering så har vi ju nämnt tidigare den här Oslo-studien där man ju diskuterar om simulering och autonoma fordon. Mm. Där man har sett på olika scenarion, alltså hur mycket autonomt det ska vara om man byter ut hela flottan och så vidare. Det har ju väldigt mycket, tänker jag, med AI och simulering. Vad tänker du mer om liksom autonoma fordon? Hur ser möjligheterna ut här?
Låter ju på förhand som det är otroligt datadrivet, det bygger på mycket data.
Exakt.
Det är en intressant bransch. Vi har ju många kunder inom just autonoma fordon och underleverantörer inom autonoma fordon. Och så jag har ganska mycket insikt inom det området. Och det är ju den stora förändringen såklart inom mobilitetsområdet. Så att den största förändringen vi står inför är ju när, jag menar, vad händer med kollektivtrafiken när alla fordon har möjligheten att liksom åka plocka upp olika människor i alla bilar i kollektivtrafik då? Mm. Eller hur ska vi se på det? Liksom? Det kommer ju vara en jättegrej för hela branschen då, att titta sig i spegeln och fundera på vad är våran roll nu? vad ska vi göra nu när det blir så här? Och särskilt om det går mot att man inte äger sin bil då, utan att man kanske har ett mobilitetsabonnemang av något slag och sådär. Så det är ju en intressant grej. Om man tittar på själva datainsamlingen så är det också ganska fascinerande hur det här fungerar. För att man förstår ju snabbt att det är ganska svårt att lyckas samla in data från alla tänkbara trafiksituationer som kan hända. Det kan ju hända nästan vad som helst liksom, när man är ute och kör i trafiken. Ett litet barn kan hoppa fram liksom, bakom en buske eller en boll rullar ut på vägen. Ska bilen bromsa för en boll? Ska den förstå att den här bollen, efter den kommer det förmodligen en liten kille här liksom, springande och sådär. Så det finns otroligt många scenarion som är svåra att förstå. Smutsiga skyltar eller skyltar som har ramlat ner. Man åker förbi en skolbyggnad som människa, så kan man se att ja, men det där är klart att det är en skola. Jag sänker hastigheten för säkerhets skull. Men hur lär man en AI att känna igen hur, liksom eller ett fordon att känna igen hur ser skolor ut över hela världen i alla möjliga situationer och sådär. Så att det är ett extremt svårt problemområde och det är mycket, mycket mer utmanande än vad många sådana här entusiaster sa från början då. Mm. Att lyckas med självkörande fordon. Sen den andra grejen är ju att vi låter ju inte riktigt fordonen prata med varandra, utan vi försöker ju få de här fordonen att lära sig att köra på människors villkor. Det är människors skyltar, det är människors vägar. Det är anpassat för hur vi fungerar. Men en AI skulle ju inte ha något problem att liksom kunna vara uppkopplad mot alla andra fordon och direkt få veta var befinner du dig någonstans. Ja, men du är där. Ja, men jag är här. Då kommer inte vi krocka. Mm. Men så fungerar det inte idag, utan vi har inget sånt här nätverk. Det jobbas ju med det, vehicle-to-vehicle communication och sådana saker. Och det är ju sånt som vi har jobbat med också. Men det är ganska mycket infrastruktur som är liksom väldigt människanpassad fortfarande då. Mm.
Det låter ju som en så perfekt liten värld man skulle behöva bygga upp om det skulle funka direkt. Alltså det att bara fordonen pratar med varandra och allt är liksom sammankopplat. Så är det inte just nu, så jag förstår att man börjar i den ändan. Men det är komplicerat.
Ja, men det är ju där man tittar. Liksom, och man kan ju se på avgränsade områden, till exempel inom ett industriområde och sånt där. Där finns det ju redan autonoma fordon som fungerar väldigt bra. Och vi har ju svenska bolag som Einride till exempel som tittar på liksom, vad kan man göra autonomt, vad kan man göra inom ett område där man har fått tillstånd att köra, och man kanske kan ha särskilda vägar och sådana här saker. Så att, sen tycker jag en annan väldigt spännande sak som jag tror få har koll på, även om man jobbar inom mobilitetsbranschen, det är ju hur den här datainsamlingen går till då. Så att du vill ju ha massvis av bilder till exempel från trafiksituationer. Och så vill du veta, vad är fordon, vad är väg, vad är skyltar, vad är människor, vad är det för någonting man ser i den här bilden? Och det här jobbar man med i datafabriker, kanske framförallt i Afrika. Så att man samlar in massvis av sånt här kameradata och så skickas det till säg Nigeria till exempel eller Kenya, och då sitter det kanske 1000 personer i ett öppet kontorslandskap där. De plockar upp en bild i taget och sen så ritar de på den här bilden. Liksom, här är kanten på bilen. De har ju verktyg då som ska göra det här så enkelt som möjligt. Och så matas det här datat in då, som talar om vad allting är på bilden. Och så skickas det tillbaka till de här olika fordonsföretagen som använder AI för att träna på det här. Så att det är liksom såna här datafabriker. De har ganska låga löner naturligtvis där borta. Och det rekryteras in mängder av människor då, som sitter och tittar på de här bilderna och klassificerar dem 10 timmar per dag. Liksom. Och det är det som driver utvecklingen inom att kunna tolka sådana här bilder. Så det är bara en kul grej att känna till, eller viktig grej tycker jag att känna till. Mm. I många fall så är det nog så att det också faktiskt har en positiv ekonomisk impact i de här områdena där det görs. Så att även om det är löner som är långt ifrån våra minimilöner i väst, så kanske det ändå kan vara positivt. Jag vet inte, jag har ingen stark uppfattning i det, men det är bra att veta om att det är liksom så det fungerar.
Mm. Men jag tänkte, för det är ju ett sätt att lära fordonen att hämta data från de här datafabrikerna. Men jag tänker allt de här fordonen måste lära sig, återigen då, de unga som kan springa ut i vägbanan och jaga någon boll och sånt där. Här känns det som att simulering kan vara ett väldigt viktigt verktyg för inlärning. Jag tänker på ditt exempel med de brända bullarna. Vi vill ju inte att våra autonoma fordon ska lära sig genom att faktiskt köra på banan. Det priset betalar vi ju helt enkelt inte. Då tänker jag att simulering är ett sätt.
Och det har vi faktiskt jobbat med på Savantec också. Vi har haft sånt uppdrag där vi skulle generera data till sådana här fordonsföretag. Och då använder man en spelmotor som man har egentligen byggt en, ett dataspel som ska vara så likt verkligheten som möjligt. Där man skapar massvis av bilder. Man kan ju låta de här bilarna köra runt liksom miljontals timmar i den här miljön. Och bara samla på sig då. Vad är det som kan hända? Och så vill man plocka ut ur det där datan. Man kan köra samma situation om och om igen. Okej, rondell. Den funkar inte i rondeller. Nu låter vi de här simulatorn köra 100 000 påfarter till rondell. Liksom. Mm. Och så samlar vi in vad som hände. Ibland så blev det dåligt, ibland blev det bra. Och så samlar man på sig där och så klassificeras det kanske automatiskt då. Att den kanske känner av, här blev det en krock. Okej, men nu har vi samlat på oss massvis av krockar i en rondell. Mm. Och det kan vi träna på. Så här ska man inte göra. Så det är en rätt så spännande liksom, datainsamlingsgrej där det just simulering blir superviktigt. Då. Mm.
Och vad tydligt det blir att det där hade man inte kunnat göra i verkligheten och testa det 100 000 gånger som du ändå säger.
Det är Nej, ju... och det kan vara mer än så. Liksom. Mm.
Så det är väldigt tydligt att simulering kan ju hjälpa väldigt mycket. Det hade ju tagit väldigt mycket längre tid om man hade testat den där rondellen 100 000 plus gånger.
Jag tror att kollektivtrafikbranschen skulle ha nytta av att förstå möjligheterna med simulering. Så att man vågar testa och vågar bygga saker. För vi investerar ju ganska mycket pengar egentligen i piloter och sånt som alltså ute i den fysiska verkligheten som vi skulle kunna lägga en liten del av de pengarna kanske på att bygga simuleringar istället och få ut lite mer. Då.
Och du nämner ju något väldigt spännande som var lite det sista du tänkte vi skulle diskutera idag. Just det här som vi ser, och jag tror du också ser det Marcus många gånger inom mobilitetsbranschen på det stora hela, att det genomförs otroligt mycket pilotprojekt. Mm. Och det har uppstått någonting som lite lättsamt kallar pilotträsket. Att mycket stannar på pilotstadie, man kör pilot efter pilot och att ta den till en kommersiell implementering, det steget många gånger saknas. Det kanske blir för dyrt, det blir för omständigt, man kanske inte har hunnit samla på sig tillräckligt med kunskap. Om man tar alla de här tre benen som vi har pratat om här, datadrivet arbetssätt, vi har pratat AI, vi har pratat simulering. Hur stor effekt tror du de här tre benen skulle kunna ha på mobilitetsbranschens förmåga att ta sig ur pilotträsket?
Väldigt stor. Jag tror att just när det gäller piloterna så är väl det viktigaste är kanske simulering. Mm. Så att om man kör till exempel, man testar en mobilitetshubb eller någonting sånt där. Om man hade en simulator som man kunde prova saker i, då kunde man ju rikta in sig på liksom, vad är det för situationer som den här simulatorn gör dåliga förutsägelser på. Eller man skulle kunna designa ett sånt här experiment liksom, utifrån att vi vill veta vad som kommer att hända i en viss situation. Då. Och då provar man och så gör man en pilot som testar just den situationen som man vill att simulatorn ska bli bra på. Och sen när man har gjort den och samlat in en massa data så använder man det här datat för att göra sin simulering bättre, kanske med hjälp av AI då. Och sen så nästa gång, istället för att man behöver genomföra en likadan pilot en gång till då någon annanstans, så provar man att köra det här i sin simulator. Och då kan man ju dessutom testa det på alla städer i hela Sverige eller hela Norge eller vad man nu vill prova det här. Och så ser man, vad skulle hända om vi hade elsparkcyklar på det här sättet? Vad skulle hända om vi hade parkeringsplatser så? Och sen så kanske man upptäcker att i vissa fall så gav det här lite konstiga resultat. Då gör man en ny pilot där och så testar man och så lär man sig. Men att det här liksom matas tillbaks, alla erfarenheterna matas tillbaks in i samma investerade pilot. Och man skulle kunna ha eller i samma simulator. Man skulle kunna ha en sån gemensam simulator liksom för branschen till och med. Mm. Som man byggde på och gjorde bättre och bättre och bättre. Och då tror jag man skulle komma ur det här pilotträsket och man skulle också få mycket starkare argument när man går till politiker och så och kunna visa en simulering. Mm. Gör vi på det här sättet med BRT till exempel, då kommer vi få de här effekterna. Och då tror jag det blir lättare att förklara för politikerna också när de kan se det liksom, i simulatorn eller se på en karta. Vad är det som händer när vi gör så här? Och jag tror att det här med visualisering av data är jätteviktigt för att, just det. Liksom för att få till beslutsfattandet för att man ska våga ta steget. Sen vill jag slå ett litet slag också för datadriven kollektivtrafik. Vi håller ju en kurs då, Savantik, som heter datadriven kollektivtrafik, där vi just lär ut alla de här sakerna, där man får sjunka ner i det här två hela dagar. Så nästa kurstillfälle är 2-3 februari, och om ni lyssnar på den här podden senare så det är efter då 18-19 maj. Så jag hoppas ju att så många som möjligt kommer att vilja, alltså bli nyfikna på det här nu och vill liksom lära sig ännu mer om datadriven kollektivtrafik och om AI och vad man kan göra för någonting och få lite liksom praktiska verktyg också för att ta tag i det här.
Absolut, det hoppas vi också. Och som du är inne på här, alltså, kan man göra ett gemensamt slag här så blir det ju bara ännu starkare. Så ju fler som lär sig om den här, allt det som vi har pratat om idag, ju fler kan ju också gå samman och jobba med det här ihop då. För att det ska bli så bra modeller som möjligt för att vi ska kunna implementera det på verkligheten sen.
Exakt, jag tror verkligen på det här med individernas styrka. För att blir det tillräckligt många som ser ljuset, då händer det saker. Och det har vi sett, de som har kört liksom mer så här fokuserade kurser där man har tagit med väldigt många från sitt bolag. Där Östgötatrafiken till exempel. Jag tycker de har fått en otrolig utväxling i sitt strategiarbete, i hur man tänker kring data, och man har skaffat sig ett gemensamt språk också för att diskutera de här frågorna inom organisationen. Så att, jag tror att det här, liksom, alla får intressera sig, alla får testa, alla får liksom läsa på, så kommer det att hända väldigt mycket på ganska kort tid sen då. När snöbollen blir tillräckligt stor.
Ja. Låter nästan som att det kommer bli en hygienfaktor för alla som arbetar med mobilitet framöver. Det känns som att det är så här vi kommer jobba i framtiden. Och då måste man ha kunskapen. Och inte minst språket som du nämnde.
Precis, för det är ju risk att bara några är på liksom, vet vad data är. Och de andra är jättelångt fram och pratar liksom simulering. Och kan alla prata samma språk, så har ju också alla samma mognadsgrad och förståelse som du är inne på. Att liksom hela strategiarbetet kan ju då bli bättre för att alla är involverade och alla vet vad man pratar om. Så tar man sig snabbare framåt.
Jag tycker ibland när jag är ute och träffar ledningar och så att de har vissa har lite dåligt svar på så här varför de ska digitalisera sig. Alla är helt övertygade om att de ska digitalisera sig. Liksom. Och digitaliseringen är jätteviktig och vi har alla de här digitaliseringsinitiativen. Men jag tror att om man öppnar lite på liksom luckan för framtiden och tittar på vad kommer man kunna göra med simulering? Vad gör de som är mest avancerade redan idag? Vad kan man göra med AI? Hur kan man jobba med liksom automatiskt beslutsfattande på olika sätt och baserat på data? Så då tror jag man också fattar rätt beslut även om man befinner sig i en ganska analogt skede på något sätt och ska börja digitalisera sig. För då kanske man bestämmer sig för att det är andra datamängder som är viktigast. Och det är andra, liksom, vi kanske inte ska börja titta på vårt eget data. Vi kanske ska börja med att titta utanför. Se hur får vi tag i information om de som inte är i kollektivtrafiksystemet till exempel. Och då fattar man liksom rätt beslut också när man ska göra sina infrastruktursatsningar. Mm. Alltså vad man nu ska köpa in för några IT-system och sånt där. Och även vilka roller man ska ha i organisationen. Man måste vara mycket mer utåtriktad än vad man har varit. Så att jag tror att det finns jättemycket att vinna och jättemycket skattepengar som kan användas smartare för att få fler resenärer och mer klimatnytta ifall att vi bara blir lite mer nyfikna och tar reda på lite mer om möjligheterna som det här ger.
Snyggt, och det är ju det vi vill. Vi vill ju att fler ska resa kollektivt och ja, resa grönare helt enkelt.
Ja, så att nyfikenhet på data, det är väl egentligen det stora medskicket idag utöver all den intressanta insikt vi har fått kring väldigt specifika grejer inom datadrivet och AI idag.
Ja, och Marcus, otroligt bra och pedagogiskt förklarat får jag säga.
Ja, till och med
tack
vi fattade.
Till och med vi förstod.
Ja, det var jättekul att ha dig med här i Mobilitetspodden. Vi har verkligen sett fram emot det här avsnittet och varit sjukt nyfikna på att höra mer om de här grejerna. Så att jag är otroligt nöjd idag.
Samma här.
Så stort tack.
Stort tack för mig också. Och vi har ju andra roliga saker på gång tillsammans med er på IUS. Så att ni kommer säkert få höra mer om Savantik och IUS tillsammans också framöver. Men väldigt roligt att få vara med och jag hoppas att alla har blivit nyfikna. Ni får jättegärna kontakta mig om ni har frågor liksom utifrån vad ni har hört här och vill lära er mer. Det är bara att ösa på. Jag finns på LinkedIn och på mail och på andra håll och kanter. Ni hittar säkert mig.
Ja, snyggt. Vi ska lägga med alla dina kontaktuppgifter också, Marcus, under avsnittet.
Exakt. Och har man frågor till oss, eller frågor, feedback, tankar, idéer, eller om man vill vara med i podden, då kontaktar man oss på
mobilitetspodden@iusinnovation.se.
Exakt. Med det sagt så tänker jag att vi avrundar väl för idag.
Tack så jättemycket för idag.
Ha det bra.
Tack så mycket.
Hej.